Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. I studion som vanligt William Eriksson och Stefan Wahlberg, men idag igen för andra veckan i rad även med en gäst, och det är inte vem som helst utan det är Eva-Lisa Wallin. Du är varmt välkommen.
Tack så mycket.
Kan du berätta lite om dig själv? Vem är du och vad gör du här, höll jag på att säga? Men berätta lite om dig själv i alla fall.
Jag blev inbjuden, så jag tänker att det är därför jag är här. Men jag har jobbat som krimreporter rätt länge. Senaste dryga året på Spår, en grävande podd. Men också gjort en hel del annat. Till exempel Peter Krim, I lagens namn, lite Veckans brott för länge sedan och så vidare.
Lång erfarenhet av kriminaljournalistik helt enkelt, och jag tänkte att anledningen till att vi bjöd in det var att vi skulle prata just om kriminaljournalistik och framförallt i poddform. Det finns ju liksom extremt många poddar som rör sig i det här häradet. Även jag och Stefan ibland tassar in liksom och pratar ren och skär krimjournalistik, men du har gjort det på så många olika sätt. Varför är det så tacksamt, tror du, att göra krimjournalistik i poddform?
Ja, men intresset för rättsfall och krim har ju varit stort länge. Poddformen är ju tacksam just för att det finns många historier som jag tycker gör sig rätt bra i poddform. Sen är ju liksom true crime-spektrat inom poddvärlden rätt brett. Det finns ju både reportagejournalistik och grävande, som är det som jag sysslar med. Det finns mer snackpoddar, som kanske är det ni gör. Andra typer av snackpoddar med en annan ton. Rättegångspodden till exempel. Det finns ett rätt brett spektrum och går att göra många olika historier.
Men nu gör det ju, som du sa själv, mer liksom, alltså det är större reportage och mer gräv kanske. Men när du jobbade, liksom gjorde saker på Sveriges Radio, Lagens namn och sådär, så var det ju en lite kortare form. Finns det så att säga mycket plats även i den stora public service-median för den här typen av journalistik? Är det efterfrågat av Sveriges Radio och sådär, krimjournalistik överlag?
Jag skulle vilja säga att Sveriges Radio har upptäckt att det här med krim är någonting man behöver ha koll på. Både för att det är en fråga som har fått större utrymme i debatten. Det här har ju varit en av de liksom viktigaste valfrågorna på senare tid. Det var inte alls lika stort ämne i valdebatterna för kanske 10-12 år sedan helt enkelt. Så att, jag skulle säga att Sveriges Radios och public service intresse för krim har ökat, och det är ju både då i form av Petri Krim, en podd som startades för drygt 2 år sedan, och även andra format, till exempel P3-dokumentär miniserie har relativt ofta krimtema. Sen har vi ju P3-dokumentär, Sveriges Radios poddflaggskepp, Sveriges största podd, som ju bygger mycket på olika rättsfall väldigt ofta.
Det är intressant det du säger att det här har inte tidigare varit någon stor het politisk fråga utan har kommit den senaste tiden, och det vet vi ju av alla statsvetenskapliga undersökningar tillbaka i tiden att krimfrågor i motsats till många andra länder inte har haft någon framträdande plats hos väljarkåren. Men nu är det så. Vad tror du kommer först, hönan eller ägget? Det vill säga den uppmärksamhet som nu i ett bredare perspektiv visas krimfrågor inom media, inte minst public service. Eller är det så att säga, vad är det som driver vad? Är det politiken eller media som driver upp intresset i vilken riktning så att säga?
Jag tror väl lite båda delarna där, att det är en växelverkan. Både att det kommer liksom politiska förslag, men också att det hela får mycket mer uppmärksamhet i media. Framförallt så är det ju, ska man säga också, att det är ju skjutningar och sprängningar, alltså mord med skjutvapen och även då sprängningar där folk skadas eller egendom skadas eller dör, som har, där rapporteringen har ökat och som också är det som det oftast pratas om i debatten som förs nu.
För tidigare, en gång i tiden, jag är äldst i den här poddstudion, men en gång i tiden var det så att det var egentligen bara kvällstidningarna som bedrev någon form av så att säga, riktig kriminaljournalistik, om jag får uttrycka mig så. Och sen kommer då lite kommersiell tv med Efterlyst som startar då i början av 90-talet, och sen växer det här liksom successivt fram under de senaste 30 åren från att ha varit en i många journalistiska sammanhang betraktat som lite obskyr journalistik som mest har haft sensationsvärde kanske, till att ha blivit en väsentlig del av journalistiken som så att säga går in i annat också, inte minst juridiken som i sin tur ett utflöde av lagstiftningen och sådär. Hur känner du att du idag bemöts i din journalistiska gärning när det gäller just krimfrågor ute på myndigheter och lyssnare och sådär? Berätta.
Det är nog lite varierat skulle jag säga. Det var lite finare att komma från I lagens namn i P1, P1-produktionen. Det var rätt bra att komma från P3 Krim också, när man kunde presentera sig med det. Spår brukar också ha ett liksom relativt högt anseende så att säga. Men jag skulle säga, om man ser mer över tid och inte bara tittar på min vad jag har gjort de senaste åren, så skulle jag väl säga att bemötandet har från olika rättsvårdande myndigheter och kontakter har väl blivit både bättre och sämre skulle jag säga. Kriminaljournalistiken tas mer på allvar, ja. Samtidigt så har jag upplevt att det också finns en, men det där är framförallt från polismyndigheten, en svårighet att ibland få svar på frågor. Och vad det beror på, det tror jag polisen är bättre skaffad att svara på.
Kanske en ledande fråga avslutningsvis i den här lilla diskussionen, men kan det ha möjligtvis med alla dessa så kallade pressisar som finns mellan journalister och många gånger utredare och polischefer idag som en mur? Tror du att det är så? Kan det vara svårare att tränga igenom därför?
Jag brukar själv i så långt det är möjligt undvika att prata med presstalespersoner. Dels för att när man ringer så blir man oftast ändå uppmanad att mejla, och sen får man ett svar som kanske inte riktigt lirade. Och sen vill jag, när jag jobbar, prata med den som kan mest och är bäst skaffad att svara. Det är inte alltid man kan besvara alla mina frågor på grund av förundersökningssekretess eller annat. Men jag vill ju prata med den som faktiskt vet något.
Stefan berättade för mig idag innan vi spelade in här att han hade lyssnat på en 7 timmar lång podd om Palmemordet. Det är väldigt långt. Alltså det,
jag vill bara
undersöka att du har den tiden.
Nej, men jag sitter i bilen också. Så det är 7 avsnitt som är gjorda av Öppet fall vid Lunds universitet. Deras podd Öppet fall. Där professor Christian Dahlman och advokaten Per E. Samuelsson successivt och kronologiskt går igenom hela Palme-mordets utveckling från skotten på Sveavägen 1986 fram till chefsåklagare Christer Peterssons presskonferens då för år 2020, va, med den så kallade Skandiamannen. Och man verkligen vänder och vrider på allt från bevisningen egentligen i alla dess delar till även, ska jag säga, med stor förtjänst tar man upp då så kallade privatspanarspåren och allt från de mest befängda teorierna till kanske sådana som borde ha undersökts bättre även av polisen, vill jag säga. Men det var 7 timmar totalt och det har tagit ett par veckor att lyssna på det.
Och det skulle föra mig in på frågan, hur svårt är det, så att säga, när man har öppen sluttid som man ju kanske ofta har i poddar, om man inte ska passa in det i liksom, någon tablå eller så. Är det svårt att sovra material, tycker du? Det går ju att samla på sig väldigt mycket material från en förundersökning eller från en rättegång eller så.
Det går ju att banda hur mycket grejer som helst också i intervjuform. Så att ja, det kan vara svårt att sovra. Samtidigt så måste man ju ha liksom lyssnarna för framför sig när man bygger poddar. Jag blev lite sugen på att lyssna på de där 7 timmarna. Jag tror jag har lagt 3 timmar ish någonting på deras podd om IB-affären för ett tag sedan. Det var ändå intressant. Nej, men det är klart att man måste ändå sålla lite i det material man har. Samtidigt så finns det ju också en frihet i att, ja, men göra så långt det håller för, som man brukar prata om. Att man behöver inte välja bort den här anekdoten eller ett lite längre resonemang kring en intressant fråga, just för att, ja, men nu ska det här in i ett 25 minuters format i P1 dokumentär miniserie, eller nu ska det in i ett liksom studio 1 utrymmet på 45 minuter liksom, utan det finns ju en frihet. Samtidigt så får man ju inte låta det gå för långt heller.
Hur starkt tycker du röstmediet är, eller liksom poddmediet är, alltså som dramaturgiskt verktyg när man ska göra så pass långa och liksom stora och kanske ibland känsliga grävreportage som ni gör på spår? Är det tillför någonting extra, tycker du, att man kan få höra en viss persons röst i jämförelse med att skriva ut en intervjuform i textform och sådär?
Ja, men det finns någonting med att låta lyssnaren måla sina egna bilder i huvudet. Och det där gäller ju både personer, intervjupersoners röster, vad man får för bild av den människan, men också olika skeenden man beskriver. Att det gäller att liksom verkligen så här fånga lyssnaren. Och jag tror ju att riktigt bra liksom radio, oavsett om det är så här poddform eller sänds på en FM-tablå, så är det ju liksom styrkan när man får en person som lyssnar att stanna upp och sluta göra det de så här, ja, men kanske behöva stanna bilen eller sluta diska eller sluta promenera eller sluta träna, vad man nu gör medan man lyssnar på poddar, just för att man blir så liksom fångad i stunden. Men det där är ju en utmaning, det är inte alltid man lyckas med det, men det är ju eftersträvansvärt.
För jag kan ju tycka, jag vet inte vad ni säger, men jag kan ju tycka ibland när jag skriver om liksom väldigt hemska saker på Dagens Juridik, så kan det ju nästan vara lite, vad ska jag säga, man, det blir inte lika hemskt att läsa någonting i textform som om det hade varit att få låt säga målsägandens röst från ett förhör i ett mordmål eller i ett våldtäktsfall eller vad det nu må vara. Det blir liksom inte lika starkt och lika dramatiskt i textform. Men då blir det ju andra frågor som ställs på sin spets. Liksom är det alltid försvarbart att spela upp rättegångsreferat? Hur lång tid i efterhand ska man liksom anse att en familj till en mördad person ska få vara i fred? Eller ställs det sådana, mycket sådana frågor också?
Ja, men där är det ju alltid en avvägning varför man väljer att ta med ett material eller varför man väljer bort det. Jag har ett exempel som jag ibland brukar använda när jag föreläser för journaliststudenter, just att ta upp den här frågan kring så här, varför man väljer att ta med något trots att det kan vara riktigt vidrigt. Det var jag gjorde ett reportage om ett mord för ett antal år sedan. Det var ett avsnitt av I lagens namn. Det hade precis skett en lagändring som skulle göra att fler dömdes till livstid. Men den lagstiftningen, kan man säga, sågades av Högsta domstolen. Det som politikerna var ute efter uppnådde man inte. Och precis i den här mellantiden innan den nya lagstiftningen, innan man har ändrat det här då, så är det en kvinna som blir mördad av sin före detta make. Det här mordet sker en eftermiddag i Årsta här i Stockholmsområdet. Och barnen är förmodligen på väg hem från skolan. Och han ringer då ett larmsamtal efter att han har huggit ihjäl henne med kniv. Vi valde i lagens namn då att ta med delar av det larmsamtalet han ringer. Där man hör hans röst och hans desperation över att de ska skicka ambulans och polis innan barnen kommer hem. Och vi lät också, jag jobbar inte med I lagens namn längre, men vi brukade liksom inte vara så explicita kring att beskriva skador. Men i det här fallet så lät jag åklagaren läsa den här liksom rätt torra juridiska prosan från stämningsansökan. Där då de exakta skadorna står uppradade. Det handlade om 66 knivhugg som hon hade fått ta emot. Han hade skurit av henne delar av ansiktet. En rätt vidrig beskrivning. Men just för att visa på att så här, trots det vidriga, trots det lidandet, så var det här liksom inte värt livstid. Det slutade med ett tidsbestämt straff till slut. Så att jag tänker att så länge man vet vad man gör och också har liksom kontakt med anhöriga kring exempelvis en sån här fråga, så hoppas jag att man kliver rätt, helt enkelt. Det är inte alltid så, men förhoppningsvis.
Det finns ju två ändar i den här typen av ärenden. Nu pratar vi genomgående straffrätt och brottmål, för att prata utifrån, lite grann utifrån vår terminologi här. Men i den ena änden finns ju då liksom de här rättsfrågorna och kanske till viss del bevisfrågorna, men rättsfrågorna, det är juridiken som vi många gånger ägnar oss åt här och diskuterar, inte minst i den här podden, och skriver om i Dagens Juridik. Och i den andra änden finns det liksom det operativa polisarbetet och det du nu beskriver, den så här krassa, nakna verkligheten. Hur ser du på att sätta ihop det här till det sammanhang som vi alla som jobbar med de här frågorna faktiskt vet finns där? Det vill säga, inte minst i bevishänseende utifrån det som sen ska prövas i domstolarna, så är ju de här frågorna centrala ifrån det operativa polisarbetet. Hur viktar du det? Sätter du in det i ett juridiskt sammanhang när du gör din dokumentär, eller är det mer för att beskriva skeendena som sådana bakom brottet? Berätta hur du ser på juridiken i det här sammanhanget. Det är det jag är lite grann ute efter.
Ja, men det är nog lite olika beroende på vilken liksom, produktion man jobbar med. Jag har ju jobbat med en del public service innan, men jobbar ju med spår nu, och båda liksom traditionerna på respektive redaktioner innehåller ju ändå ett mått av både ett slags berättande för att helt enkelt beskriva och bjuda in lyssnaren. Inte bara i alla dessa hemskheter, utan det handlar ju även om annat. Så, men ja, delvis en del sådana riktigt vidriga detaljer om hur människor blir mördade. Men också för att förklara hur juridiken och straffrätten fungerar. Varför det kan bli som det blir. Nu är ju inte jag någon jurist. Jag har mina 15 poäng i göken att luta mig på, men desto längre erfarenhet av att jobba som kriminalreporter. Men det är ju intressant att för människor som har ett stort intresse av true crime-genren, men kanske också är intresserade av att veta hur, liksom, varför blir det som det blir? Hur funkar juridiken bakom? Att ibland liksom göra fördjupningar och förklara varför det döms som det görs eller inte döms som det görs. Hur man ska se på bevisvärdering. Vad är ställt utom rimligt tvivel? Varför blev det liksom, 66 knivhugg? Hur kan det mordet inte landa i att det blir ett livstidsstraff helt enkelt? Så att det är lite båda delarna och beroende på, som det så tråkigt brukar heta.
Ja, fast det var väl ett bra svar. Min egen erfarenhet av det där är ju att många gånger så att Ville brukar tala om för mig att ordet juridik gör att man skrämmer bort folk, och det kanske är så, det låter tråkigt för utomstående och sådär. Intressant, Ville.
Jo, men så är det.
Men jag brukar säga att om man sätter in det i sitt sammanhang, och min egen erfarenhet säger mig då att om du pratar med polis om en pågående utredning eller spaningsinsats, så pratar de om de detaljer som ur ett kriminaljournalistiskt perspektiv kanske är väldigt intressant att få svar på. Det så att säga, ger en sammanhängande berättelse i en både kronologisk och dramaturgisk mening. Frågar en åklagare så har han ofta andra detaljer som han gärna vill ha svar på, sånt här som brukar handla om till exempel att exkludera alternativa gärningspersoner, för att han vet att det kan bli en fråga under en senare rättegång om försvaret kommer dragandes med att den här mannen som stod där i brun skinnjacka har vi inte identifierat, skulle han kunna vara gärningsman och så vidare. Och det blir väldigt intressant och spännande när man sätter in det i det här skeendet som är mer kriminalpolisiärt kanske än juridiskt. Och det är därför jag tycker att den här frågeställningen är så intressant. Ni som har tid i en av Sveriges största poddar då, som spår faktiskt det, hur mycket vikt ni ändå lägger vid det. Och det är det du egentligen har svarat på, att man får in det på det här sättet. Men tycker du generellt annars att kriminaljournalistiken i media har allt för stark slagsida åt, så att säga, den, ska vi säga, kriminaloperativa delen snarare än den juridiska?
Tråkiga svaret, det beror ju som på. Jag ska inte ge mig på att recensera precis allt som görs i kriminaljournalistisk väg. Men jag kan ju notera, det har ju blivit lite av en debatt sen Jan Guillous utspel för några veckor sedan, kan man säga, eller utspel. Han blev intervjuad, såg först och pratade på Publicistklubbens debatt och blev sen intervjuad. Jag tycker nog att i den dagliga snabba nyhetsrapporteringen så finns det ju sällan utrymme att göra de här liksom, fördjupningarna. Men däremot i lite längre reportagegrävande form så finns det definitivt ett utrymme att nörda kring grejer. Sen kan ju jag känna att jag skulle nog kunna tänka mig rätt mycket mer nörderi. Men jag tror heller inte att jag är den liksom vanliga lyssnaren. Jag lyssnar inte som en vanlig lyssnare när jag antingen tar del av kollegors olika liksom reportage eller poddar, eller läser tidningar eller nyhetsrapportering eller kollar reportage på tv. Så att det där är en lite svår balansgång.
Vad tror du? Nu får ta ett helikopterperspektiv på din egen poddspår, som då ändå har blivit en av Sveriges mest lyssnade kriminalpoddar. Vad tror du är, så att säga, hemligheten bakom fenomenet? Nu får du inte vara blygsam, utan svara på vad framgångsfaktorerna består i.
Det känns som att jag känner som en ansvarsintervju det här. Nej, men, nu har ju jag bara jobbat med spår i lite drygt ett år. Det har funnits sedan 2015. Jag tror ju, om man ska se liksom till första ämnet som Martin Jonsson och Anton Berg valde, så var det ju, jag vet inte om man kan få en mer fullträff än så, att välja ett ärende där en person dömd för mord får resning och frias, Kajlina-fallet. Så. Men det är ju, alltså, för spårs del så handlar det ju om delvis att vi tar oss an både i stor utsträckning kända fall, men hittar någonting nytt i dem. Ibland okända fall och kan berätta om dem. Där har det varit de senaste åren, inte minst. Men också att vi tar både berättandet och journalistiken på allvar och går till botten med saker. Undersöker, hur är det att gå här när det är djup snö? Hur är det att ligga i en säng och slåss med en kniv? Kan man byta grepp? Kan man vrida på kniven? Testa olika hypoteser, hitta experter, rota reda på saker på ett annat sätt än vad många nyhetsjournalister har möjlighet att göra. Så jag tror väl att det är det. Hoppas jag.
De flesta av oss som har skrivit någonting eller försökt undersöka någonting, gjort en uppsats i skolan eller någonting, har ju liksom stött på det här att man, man har en idé, man har en tes, man kanske ser någonting framför sig att ja, men det här skulle vara spännande och här kanske det finns någonting. Hur är det att liksom börja med någonting som man vet kanske kommer ta 3 år att färdigställa? Liksom? Kan det kännas som en uppförsbacke ibland under de här långa processerna när man ska producera så här pass mycket material som ni ändå gör när ni är färdigast?
Ja, är väl det korta svaret på den frågan. Nej, men det är väl... Nu har vi inte riktigt så mycket resurser att man kan säga nu vill jag jobba heltid 3 år med ett projekt. Jag får testa det på producenten Martin. Jag kommer tillbaka till redaktionen. Jag tror jag kommer få nej. Nej, men... Jo, men det är väl klart att man kan känna att det finns en uppförsbacke. Och vissa historier måste man ju tyvärr välja bort för att ibland, oavsett hur mycket tid, kraft och blod, svett och tårar man lägger på att försöka få så att säga huvudpersoner att ställa upp, så säger de nej. Och det är ju alltid... Det är ju alltid tråkigt. Vissa projekt går ju inte liksom att genomföra utan att ja, men, nyckelpersoner medverkar, helt enkelt. Men jag är väl, kan ju ibland känna mig som att jag är lite konstigt konstituerad i huvudet, men jag gillar ju verkligen den här researchprocessen också. Och ja, det finns en del projekt som man har fått lägga i byrålådan. Enstaka gånger har det gått att plocka upp dem och göra någonting av dem. Men att det har kanske dröjt ett tag. Men jag tycker alltid att man lär sig någonting. När man gör research och sätter sig och gör det, men så här, vi kanske ska kolla på de här domarna, göra ett Excel-dokument. Ja, så blev det ingenting till liksom nästa säsong, men det kanske blir någonting om 2 säsonger. Eller man börjar kolla på ett fall och det visar sig att man har börjat kolla på det med fel timing, men 2 år senare så helt plötsligt har det hänt någonting som gör att nej, men nu går det att berätta den här historien. Så att ja, det är klart att det finns liksom dagar då det känns som man har en sån jäkla uppförsbacke, men det är ju liksom researchen som är intressant och kul också.
Alltså, utan att avslöja vad ni gör nu, om det är någonting som ni har på gång, så kan du inte ta med våra lyssnare lite bakom kulisserna? Liksom vad du berättade innan här, att ni gör kanske rekonstruktioner av saker eller provar hur lång tid det tar att gå i djup snö eller slåss med kniv i en säng och sådär. Men hur ser arbetet ut en vanlig dag? Är du mycket och besöker olika huvudförhandlingar eller reser du runt i Sverige och pratar med folk? Eller vad består arbetet i, så att säga?
Ja, men den kommande säsongen har inneburit en som jag jobbar mest med, som är tänkt att publiceras efter nyår. Den har inneburit en del resande men också en del rotande i arkiv. Och jag tror jag kan berätta det här utan att liksom bränna helt vad det är vi håller på med. Men jag har försökt spåra en gammal vapenstöld från ett regemente. 94 skedde det. Det ska ju i teorin inte vara så himla svårt. Det borde ju bara gå att hitta en polisanmälan. Men polisanmälan, den visade sig vara arkiverat på diarienummer. Alltså på det här K-numret hos Riksarkivet. Så att den gick inte att liksom, på ett enkelt sätt söka fram. Men efter en del rotande i dels tidningslägg, jag hade alltså en person som sa men jag har stulit vapen någon gång under tiden jag gjorde lumpen. Jag är osäker på när, men jag tror det var snö ute. Och jag vet ju liksom vilket regemente det är, så att säga. Så att jag har efter digert letande i tidningsarkiv även till slut lyckats hitta en liksom diariepost hos Riksarkivet, men framförallt hittat en liten grupp på Facebook där det fanns en person som mindes den här vapenstölden, ändå lyckats så att säga belägga den, att den gick förmodligen till så som min intervjuperson beskriver den, för den personen blev aldrig dömd för det, men själva beskrivningen av det hela gick ändå att få fram via en gammal plutonchef. Dessutom fanns det en lite pikant detalj i det hela, för att ett av vapnen hittas i samband med ett överfall där en person blir biten i vaden. Och både den här plutonchefen och min intervjuperson berättar var för sig om hur det efter att polisen då upptäcker fan det här är ju vapnet från den här stölden. Hör av sig till regementet och säger men nu får ni hitta på något sätt att kolla alla värnpliktiga, deras vader. Är det någon som har ett bitmärke? Och då berättar som sagt både plutonchefen och min intervjuperson om hur det blir simövning. Alla får åka till badhuset och simma och ligga på bassängkanten och göra sit-ups för att man ska hitta personen med bitmärket på vaden. Men den personen var ju inte där. Så att det är den typen av nörderi som man kan ägna sig
snacka
åt.
Snacka om cliffhanger här nu. Man är sugen på att höra fortsättningen. En biten vad och ett försvunnet stulet vapen som i efterhand så här inte går att riktigt spåra 30 år senare, inte ens i arkiven i den svenska kontexten. Det låter spännande. Inte minst.
Vi får se.
Ja, men alltså, jag tycker att det är intressant för många som lyssnar på den här podden har ju säkert aldrig gett sig kast med några journalistiska arbetsuppgifter på det sättet, men det är intressant att höra att man liksom får hänga i Facebookgrupper och leta runt och hitta den här typen av historier. Hur smått eller litet kan någonting vara för att det ska vara intressant för er på spår? Räcker det att det är en bra historia eller måste det alltid vara så att säga Kaj Linna som blir frikänd från en morddom? Eller liksom vad lägger ni ribban någonstans? Typ?
Kommande säsong kommer inte handla enbart om den här vapenstölden kan jag ju lägga till. Då. Det här är en del i det hela. Men den behövde kontrolleras. Jag tror att skulle vi lägga ribban, vi ska hitta personer som är oskyldigt dömda för mord och det ska, varje säsong vi gör ska leda till en resningsansökan med ett Kaj Linna-utslag. Då tror jag det blir väldigt svårt att jobba, framförallt att publicera i den takt vi gör. Men jag tror vi har något slags manifest där vi pratar om de stora, vi berättade okända om de stora kriminalfallen och gräver där andra inte har grävt så att säga. Och det är väl någonstans där vi lägger ribban, att det ska vara, vi ska hitta någonting nytt, det ska vara ett avslöjande, det ska också vara en intressant historia. Sen behöver inte allt röra sig om mord, dödligt våld, utan det kan även innehålla en del annan juridik kan man säga. Jag brekar på ett fall nu som verkligen, om det blir av, kommer bli ett väldigt oklassiskt spår, men fortsatt intressant fråga i debatten.
Jag tänker också så här, du pratade om det innan, att den bästa kanske ljudjournalistiken är om man får så att säga någon att stanna bilen. Det är väl det klassiska exempel att folk berättar att de har hört någon på sportradion, Patrik Sjöberg hoppar 2:42 på stadion och man stannade bilen vid vägkanten eller någonting sådär. Men jag tänker, det är så otroligt mycket researcharbete som ni gör här, och så kanske jag går och lyssnar på den här podden samtidigt som jag dammsuger eller har någonting annat. Hur känns det liksom att folk bara kanske missar den där liksom viktiga detaljen som du har lagt ner ett års researcharbete på att hitta liksom i den här Facebookgruppen eller någonting sånt?
Ja, men då gäller det att berätta de där detaljerna så spännande som möjligt, så intressant som möjligt. Men det är väl självklart att en del research man lägger ner når ju aldrig lyssnaren. Vare sig i form av att det ens hörs i programmen vi gör, eller att det går att berätta om den här knickliga, knepiga researchprocessen med att hitta en anmälan som inte längre finns liksom. Det är, jag kan ju också inse, det var faktiskt en lite längre passage om det här vapenstölden i ursprungsmanus än vad det till slut kokade ner till i den version vi har nu, just för att det kändes så här, nej, men det här kommer inte folk vara så intresserad av. Alltså visst, det finns ett visst intresse för liksom bakom kulisserna kollar, men inte hur stort som helst.
Du, för att föra in våra juristlyssnare i den här podden lite grann i din i journalistikens värld överlag ska vi säga, så är det ju ett känt faktum att så kallade knäck, för de som inte har varit i medievärlden, så innebär ett knäck en reportage eller en artikel eller någonting, att det spricker. Och då handlar det ofta om att man ska få det att spricka så tidigt som möjligt så att man inte har lagt ner väldigt lång research på någonting som sen visade sig inte hålla och så vidare. Hur ofta drabbas du eller ni ska säga utav detta? Och i vilket skede utav researchen inser ni att nej, den här tesen håller inte, vi får lägga ner? Det här är ett känt fenomen i medievärlden och därför tycker jag det är intressant med just er som har så väldigt långa ledtider och omfattande research. Berätta.
Ja, men det händer väl. Det är ju personer som hör av sig till spår och säger ja, men jag eller min släkting eller en person jag känner är oskyldigt dömd. Det här borde ni verkligen, verkligen kolla på. Och det vi gör då är ju att helt enkelt läsa, ja men börja med domen, kolla förundersökningen, se om personen pekar ut något särskilt som skulle kunna vara intressant och som den antingen menar har feltolkats eller som inte ens finns med i den ursprungliga förundersökningen, något man har hittat i slasken eller någon helt ny omständighet. Vi gör ju sådana kollar och ibland så, eller relativt ofta så får man ju säga att nej, men det här tror vi inte riktigt på. Det här är nog inget för oss. Ni kan gå vidare till någon annan redaktion, men vi kommer inte liksom göra någonting på det här. Jag har ingen statistik på exakt hur ofta det händer, men det händer såklart relativt ofta.
Som en avslutning då, kan du berätta vad den kommande säsongen heter eller har du redan avslöjat för mycket? Vad kan man som lyssnare förvänta sig här nu av den säsong som kommer efter nyår?
Jag kanske inte ska säga vad den heter, men vi kan förvänta oss en granskning av polisen och en del lögner kan man säga.
Bra, det tycker jag var en lysande utgång. Jag kan lova att både jag och Stefan åtminstone kommer att lyssna på den här när man får granskning av polisen. Det är liksom
spännande.
Ja, det vi brinner för. Stort tack Eva-Lisa för att du ville gästa oss i Dagens Juridikpodden. Grymt kul att ha dig här. Kul att få höra mer om poddjournalistik och spår i synnerhet. Hoppas du kommer tillbaka någon gång och berättar om den här säsongen kanske i retrospekten.
Ja, vi får se. Tack för att jag fick komma.
Varsågod.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.